God morgon. Eller ja, god förmiddag får man väl ändå säga. Välkomna till en ny vecka. Det är måndag och ni har en bloggare här som fullständigt vrider sig i smärtor efter extremt hårt kroppsarbete under helgen. En sak som slog mig igår, och då menar jag inte rent fysiskt slog mig, men så en tanke som slog mig när jag var ute och lekte med min nya fina motorsåg. Det var just hur enkel en motorsåg egentligen är i sin konstruktion, men hur svårt det är att göra en riktigt bra motorsåg. Jag ska förklara varför. För ungefär 2 år sedan så köpte jag min första bensindrivna motorsåg. En Partner, den kostade kanske 1200 kronor. Billig. Tänkte, ja men det är väl bra, den kan jag ha och såga ner, ni vet, små träd med och buskar och sådär som man ledsnar på. Men det visade sig att den orkar ju absolut ingenting. Jag kunde absolut ingenting om motorsågar och jag gör som jag alltid gör. Jag går bara och köper någonting och så reder jag ut resten sen. Men det visade sig att, som sagt, att den där var ju ja, i princip värdelös och den har väl legat oanvänd i ja, säkert 1 år nu. Så jag köpte en eldriven istället. Det är dumt att kalla det för elmotorsåg eller motorsåg, men det är en eldriven motorsåg från Bosch som kostar ungefär 1000 kronor också. Och den visade sig vara mycket, mycket, mycket starkare av den enkla anledningen att den vek liksom inte riktigt ner sig när man stötte på lite hårdare grejer och sågade ner. Men allting har ju sin tid och den där körde jag också livet ur. Så nu i helgen så skaffade jag en ny fin motorsåg av märket Stihl. Eller även hur det uttalas, men STIHL Stihl. Och den här motorsågen var ju så grymt mycket starkare än min första bensinmotorsåg som jag köpte. Vad som också slog mig var att den här Stihl-motorsågen vägde i princip ingenting. Till skillnad från min gamla Partner-motorsåg som var tung, jättetung var den. Det kanske man inte tänker på när man ska köpa sig en motorsåg, men vikt är otroligt viktigt. Ursäkta ordvitsen. Det är extremt viktigt att man väljer en motorsåg som man faktiskt kan stå och hålla i 2-3 timmar i sträck utan att hela kroppen värker. Och det är någonting jag funderar på också när det gäller om man köper parallell en bärbara datorer. Hur mycket kraft behöver man kontra hur mycket en dator väger egentligen? En bärbar dator är egentligen ganska enkel. En skärm, det är ett moderkort, det är någon sorts lagringsenhet, tangentbord, ett chassi. Och till moderkortet så kopplar man lite portar, lite andra funktioner och sen så är det bara att köra. Och motorsåg är också väldigt enkel egentligen. Bensintanken, en liten oljetank för kedjeoljan. Och sen någon sorts framdrivningsmekanism som du kopplar till motorn. Den ska rotera en kedja med massa vassa kuggar och knivar på. Men ändå är det som dag och natt när man tittar på olika motorsågar. Alltså det dyrare motorsåg du köper ju bättre är den faktiskt. Är det så då med bärbara datorer kan man ju fråga sig. Både ja och nej. Mest ja faktiskt. Sony förra veckan lanserade ju en Ultrabook. Det ska vara en sorts MacBook Air konkurrent. Men det visar sig att deras Ultrabook väger mer än vad deras lättaste notebook gör. Medan Apple å sin sida med sin MacBook Air bygger en dator som väger 1 kilo, 1,1 kilo kanske. Och den väger ju, som ni vet, mindre. Jämfört med en MacBook Pro. Och det är liksom, egentligen är slutsatsen av det här ganska enkel, att det är att om du lägger ner riktigt mycket tid på design, om du lägger ner riktigt mycket tid på att liksom arbeta med såna här nyckelsaker, så är det värt det. Det är värt det för slutkunden, det är värt, slutkunden är beredd att betala mer pengar för en produkt som faktiskt håller vad den lovar. För jag menar, om du köper en MacBook Pro, 15 tummare säger vi, och ska släppa runt på den dag ut och dag in, så kommer du att känna det till slut i axlarna, du kommer känna det i ryggen, du kommer liksom, du tar upp den på planen, den får inte riktigt plats, du vet, på det här lilla bordet du fäller upp. Den är bara i vägen liksom. Utan när du faktiskt sitter vid bordet och jobbar, för då är ergonomin i mitt tycke bättre än hos en MacBook Air. Skärmen är större, du har någonstans liksom att vila handlederna på datorn på ett bättre sätt, maskinen blir inte fullt så stekhet som en Air blir, och den är ju överlag också snabbare än en MacBook Air. Så jag antar att sensmoralen för det här är att det lönar sig att lägga ner pengar när du faktiskt köper någonting. Jag har då avverkat nu kanske 2 500 på 2 stycken motorsågar som inte dög, och nu har jag lagt ner kanske 5 000 spänn på en motorsåg som faktiskt fungerar bra, som gör det jag vill och som dessutom är grymt rolig och enkel att använda med. Arbeta med, förlåt. Detta om motorsågar och bärbara datorer. Jag ska passa på att nämna en sponsor. Och den sponsorn är Moreware, som är distributör av en fantastisk mailserver som heter Carrier Connect. Carrier Connect använder jag själv. Den är, man kan säga att den är som ett Outlook i miniatyr. Du har kalenderdelning, du har pushmail, du har liksom i princip alla funktioner som du har hos en Exchange server. Men den kostar, jag tror det är 3 500 kronor någonting plus moms för en 5-användarlicens, och du kan köra den på Linux, du kan köra den på Windows, du kan köra den på Mac OS 10, server och klient. Även om man faktiskt rekommenderar att du kör den på klientversionen. Eftersom det annars blir krockar med en del saker om du har exempelvis slagit på OD:et i din Mac OS 10-server. Men det funkar. Det funkar klockrent. Jag skrev ett mailservertest för, kan det vara 3 år sedan kanske, där jag inte var helt positiv till Carrier Connect. Av den enkla anledningen att Carrier Connect inte gärna vill lagra sina maildata över NFS. iSCSI är väl inte heller officiellt supportat egentligen, utan den vill gärna skriva det till lokaldisk. Den skriver allting. Det är en helt vanlig IMAP-server i bakgrunden som skriver allting som vanliga rena filer. Och det där var jag inte helt positiv till. Men efter att ha kört den här mailservern själv i 2 år så rättar jag mig själv här och nu och säger att den här mailservern är faktiskt fullt så bra som alla, inklusive mig, säger att den är. För den bara funkar. Ja, den kunde ha bättre gränssnitt för e-postarkiveringsfunktioner exempelvis. Och det, e-postarkivering är någonting som vissa företag är väldigt, väldigt, väldigt beroende av. Om man exempelvis är ett amerikanskt företag och vill arbeta enligt en lag som populärt brukar kallas för, nu ska jag försöka uttala det här, Sarbanes-Oxley. Och det är ett stort regelverk som kom till efter att Enron-skandalen briserade för, kan det vara, 10-12 år sedan någonting. Och den stipulerar att alla affärsdokument måste lagras på ett sätt som gör att företaget som är upphov till de här affärsdokumenten inte kan gå in och pilla i dem efteråt. Och det här gäller bokföring, det gäller alla former av affärsdokument, kontrakt, allt. Och i Sarbanes-Oxley-lagen eller regelverket då, så är också e-post ett affärsdokument. Och Carrier Connect lagrar ju alla de här mejlen då i början av den där stor bunt, och ska du in och leta de här så får du göra det manuellt. Det finns liksom inget gränssnitt för att gå in och söka och arkivera och liksom, du vet, organisera upp de här arkiverade mejlen. Det är någonting jag tycker de borde kunna göra bättre. Men utöver det så måste jag säga att det är en klockren mejlserver. Och jag vill därför tacka Moreware som har annonserat på Mac Pro under flera år och som därmed också sponsrar den här podcasten. Vill du veta mer om Carrier Connect så kan du gå in på Mac Pro och klicka på en banner där, som då är reklam för Carrier Connect. Där det står kort och gott: iPhone och iPad älskar Carrier Connect. Klicka på den bannern så gör ni mig glad och ni gör Moreware glada, och ja, det är en kanonprodukt helt enkelt. Så tack så mycket till Moreware. Oj, nu fick jag sms också. Där får vi ta och stänga av så det inte stör när jag spelar in. Så. Andra grejer som har dykt upp. FileVault. Jag skrev en text om det i morse. FileVault är Apples ständiga huvudvärk. Ja, det är det faktiskt. Det är en funktion som jag inte litar på. Som jag inte har litat på sedan jag testade den i en betaversion av Leopard. Och ja, det var en betaversion. Jag tappade alla mina data. Jag hade backup, tack och lov. Men det är någonting med firewall som inte känns bra. Det har aldrig känts riktigt, riktigt säkert. Och jag använder det inte helt enkelt. Och det visar sig nu att om du har uppgraderat från Leopard eller Snow Leopard. Och nu kör Lion, så har Apple då i sin visdom i Lion 1073 slagit på någon sorts debuggfunktion, vilket innebär att lösenord för firewall lagras i klartext i en logfil. Aj, aj, aj. Lösningen på det: kryptera hela disken istället för bara din hemkatalog som du endast kunde göra tidigare. Byt lösenord på dem eller på alla de konton du har i din dator. Det är ett tips som jag verkligen rekommenderar. En annan grej som jag också skrev om på MacBook i morse är om Amazon. Amazon är ju inte liksom stora här i Sverige på det sättet. De har, vad jag vet, ingen närvaro här i Sverige. Men det finns fortfarande många av oss som köper grejer via Amazon, via nätet från USA förstås. Men många av oss använder Amazons tjänster utan att veta om det. Och det gör vi ju främst genom Dropbox. Amazon har ju en stor molnlagringstjänst som de kallar för Amazon S3, tror jag det är. Måste jag kolla så jag skriver så jag säger rätt, annars blir det ju pinsamt. Amazon har en lagringslösning som heter S3, precis. Och den lagringslösningen kan vem som helst signa upp sig på, privatperson, företag, vad som helst. Och S3 är en enormt stor grej. Den lyder under ett företag som heter Amazon Web Services. Och om man tänker att Amazon då faktiskt egentligen en bokhandel på nätet, det börjar ju som det. Och sen har de börjat sälja elektronik, de har börjat sälja liksom allt möjligt via Amazon. Böcker och skivor och sådär. De har en läsplatta som heter Kindle som jag har förstått är väldigt bra. Jag har faktiskt aldrig lyckats få tag i en och testa själv. Men om man vill leta efter liksom en dark horse, liksom en okänd men ändå stark maktfaktor på internet, så skulle jag säga att det är Amazon. För att de är dels med den här S3-tjänsten, men sen också med att de börjar köpa upp publiceringsrättigheter då till ett antal böcker som jag pratade om förra veckan. Och de är på gång med en tablet som ska köra Android, om inte den redan är släppt förresten. Det vågar jag inte uttala mig om. Jag tror inte att den är släppt i alla fall. En helt egen hackad version av Android då, som absolut inte är kompatibelt med särskilt mycket annat i Android-världen. Så de har liksom kommit från ingenstans, som har vuxit sakta. De har blivit liksom en maktfaktor på internet utan att egentligen så många av oss har lagt märke till det. De har datacenter över hela världen. Och om jag inte missminner mig så är det så att var sjunde dag så lägger de till lika mycket lagringsyta och CPU-kraft i sina molntjänster som företaget en gång började med. Och det här är helt enormt. Det här är ju en utveckling som är helt löjlig. Och de kommer att bli en stor konkurrent till Google vad tiden lider. Alltså det skulle inte förvåna mig om Amazon skulle köpa en sökmotor exempelvis. De skulle köpa Bing, som ryktet säger att Facebook tackade nej till. Microsoft ville sälja Bing. Någon kanske går och köper DuckDuckGo. Jag hoppas att ingen gör det, för att det är en otroligt charmig sökmotor. Den har självklart sina nackdelar, men ser man till det hela att det faktiskt ägs av ett helt oberoende företag som har 2-3 anställda kanske. Så det gör ju verkligen bara saken bättre. Men sagt, jag skulle inte förvåna mig om Amazon växer och växer och växer och liksom glider upp nu som en häst liksom i någon sån här V65-lopp som bara kommer från ingenstans. Så helt plötsligt så ligger de där längst fram och fightar som segern på upploppet. Vad är det som säger att Amazon exempelvis inte skulle köpa Dropbox eller lansera en konkurrent till Dropbox och därmed också Google Drive? Jag vet inte, det finns ingenting som säger det. Vad som däremot är intressant är att Google då, som är överallt med allting, de med sin Google Drive är ju en liksom, de kan bli en enorm maktfaktor att räkna med om Google Drive skulle växa. Jag har svårt att se faktiskt att Google Drive kommer att slå på det sätt som Google hoppas. De är alldeles för sent ute med det här. Och deras användaravtal är ju som bekant inte särskilt trevliga heller. Hur som helst, Amazon är företaget vi ska hålla koll på, tror jag. Det känns som att luften har gått ur Google lite grann. De tjänar fortfarande sjukt mycket pengar på sina annonser och de kommer fortsätta tjäna sjukt mycket pengar på sina annonser. Det är inte snack om något annat. Men jag är inte så fruktansvärt säker på att Google kommer att kunna fortsätta ha alltså den dominans vi ser idag. Och jag är alltså hela Googles roll som lite grann en darling hos många bolag som har integrerat ett sökfält i sina produkter och som automatiskt lägger till Google som standardtjänsten. Och, ja, ni vet. Google har varit det snälla företag som alla vill att jobba med, men för att Google inte har varit något hot mot någon av dem. Men nu är Google ett hot mot väldigt, väldigt många företag och då är det liksom svårt att se att det kommer att fortsätta vara så att Google kommer att ha den här härliga varma relationen med många av sina konkurrenter faktiskt som det har varit tidigare. Själv har jag gått över till att använda Bing, vilket är helt galet för att vara mig med tanke på att jag inte är särskilt kär i Microsoft. Men Bing är faktiskt inte alls dålig. Den är gränssnittet är betydligt renare än vad Google är. Den är snabb. Den har tillräckligt bra sökresultat för att man ska känna att det är värt att fortsätta använda Bing. Och ju mer man använder Bing, ju bättre blir den ju. Men samtidigt om man hörde att Microsoft funderar på att sälja Bing eller sådär, vill bli av med den på något sätt, så känner man att okej, bra, var kommer den hamna då? Hur bra kommer den här tjänsten att vara om den byter ägare? En annan söktjänst självklart som är på upphällningen är ju Yahoo. Eller Yahoo, som man kanske ska kalla dem för. De har haft det hur tufft som helst under många, många, många år. Och för mig är det helt obegripligt var tjänar Yahoo sina pengar på egentligen. Det är den amerikanska marknaden som tycker att Yahoo är jättebra. Här i Sverige så tror jag väl att de är i princip borta. Alltså de under några år, jag kommer ihåg när Yahoo var en liten tjänst. Folk satt och lade till länkarna efter tips från användarna och de liksom gjorde det för hand och det var liksom en helt annan grej. Och sen känns det som att Yahoo fick någon sorts storhetsvansinne och skulle bli så här jättestora. Och hur det gick, ja, det ser vi resultatet på idag. Det är bara kladd. Riktigt, riktigt dåligt är det. Sen fick vi reda på någonting väldigt tråkigt förra veckan. Och det var ju att Adam Yauch, eller MCA som man brukar kallas för, i Beastie Boys gick bort i cancer vid endast 47 år. Och det här gjorde mig ganska låg faktiskt, lägre än vad jag trodde att det skulle göra mig. Jag har lyssnat på Beastie Boys sen de slog igenom i princip, men ett album som hängt med och som fortfarande står sig sjukt bra i Ill Communications. Har ni inte lyssnat på Beastie Boys eller tycker att Fight for Your Right to Party var lite småtramsig, så kolla in Ill Communications. Den har galet bra grejer, alltså galet bra instrumentalspår, den har galet bra låtar överlag, texterna är fantastiska på den. Och det är väldigt tråkigt att han inte fick klara sig. Så hej till Adam Yauch, eller MCA. Du är saknad. Vad ska vi mer säga innan vi slutar för idag? Ja, Samsung har släppt en Galaxy S3. En ny modell av sin Galaxy S-serie av mobiltelefoner. Och nu måste jag sträcka på mig för jag har sån träningsvärk, ursäkta. Åh, herregud. Så. Om man tittar på S3 kontra S2 så ser man ganska tydligt att S3 liknar inte en iPhone längre. Jag läste någonstans, jag minns tyvärr inte var, men jag läste någonstans att det här är en advokatcertifierad eller advokatgodkänd produkt. Är det här då ett första tecken på att Samsung faktiskt ska försöka, jag vet inte, ägna sig åt någon sorts formgivning själva eller och kanske sluta kopiera Apple lite grann? Det hade varit jättekul tycker jag. Och om de kan få till det med liksom Android 4 och Galaxy S3 så att funktionen känns mer unik, stå på egna ben lite grann, så är jag den första att applådera faktiskt. Jag tycker att jag ser fram emot att få testa den här S3. Jag tror faktiskt att den kan vara riktigt bra. Detta om detta. Nu ska jag sätta mig och skriva en kurs faktiskt i iOS. En kurs som jag ska hålla om några veckor. Det ska bli jättekul faktiskt. Jag hoppas kunna berätta lite mer om hur det går framledes i tiden. Men tills dess, ha en bra vecka. Vi hörs imorgon igen. Ha det gott. Ta en kopp te. Hej då.